Det var väl en härlig sång. Underbart att få sjunga den inför en predikan. Vi har ju möjligheten att få samlas till gudstjänst utan att behöva vara rädd eller orolig för poliser och militärer och annat. Och det tycker jag är så viktigt att få tacka Gud för. Tänk när våra anfäder en gång i tiden, 1856, bildade den här församlingen och fick samlas upp i skogen för att ha lönndop, höll jag på att säga. Sånt kyrkans ledare och prästerskap fick veta någonting. Tiderna har förändrats och det är vi så tacksamma till Gud för. Och det som drev de som en gång bildade den här församlingen, det var ju det här att de hade blivit gripna av Jesus. Och de sa ju, eller levde ju ungefär som de första lärjungarna när de stod inför rådet i apostlagärningarna och man försöker tysta dem. Så säger ju Petrus, det förstår ni väl, vi kan inte tiga med det vi har fått upplevt. Vi är drabbade i våra hjärtan av Jesus. Och vår djupaste längtan är att andra ska få på samma sätt uppleva det här Jesusmötet som vi har fått uppleva. Så vi tiger inte med det vi har sett och hört. När vi samlas till gudstjänst idag så är temat i evangelieboken, ja, det handlar ju om himlen, det handlar om vårt evighetshopp. Den här helgen, allhelgona helgen, är ju en helg där vi särskilt kanske sätter blicken på det här som väntar där framme, som en dag ska komma. Dit vi är på väg. Och lösenordet, nyckeln till himlen, är ju Jesus Kristus. Idag är egentligen alla själars dag och jag såg när jag satt och förberedde mig att den har firats i Sverige sedan år 998. Alltså i över 1000 år har man den 2 november var det under lång tid firat alla själars dag med blicken in i himlen. Och vi stannar idag upp inför den viktigaste frågan. Frågan om frälsningen. Frågan om mitt barnaskap hos Gud. Och jag vill ta med dig till ett ord i första Moseboken. I det tredje kapitlet. Vi är ju alldeles precis i början av den bibliska berättelsen. Sammanhanget är egentligen ett annat än vad jag tänker på. Men vi ska läsa den första delen av första Mosebok 3 och den 8:e versen. Och du vet, du som har hört mig förut, du vet att jag brukar säga att det här är Bibelns absolut mest poetiska och vackra vers. Lyssna bara. Så här står det. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Vilken underbar liten vers. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Tänk om man hade fått vara där. De här orden, de är egentligen hämtade direkt efter syndafallet när Adam och Eva hade fallit i synd. De hade gjort ett uppror emot Gud när ormen förledde dem. Men jag tänker när jag läser de där orden att så där måste det ha varit också innan syndafallet. Att Gud kom gående till Adam och Eva vid kvällsbrisen. Där har de strosat runt i Edens lustgård under dagen. Utforskat och upptäckt skapelsens ljuvlighet. Färger, dofter, djur och natur är en så total fulländning att du och jag förmodligen inte på något sätt kan föreställa oss hur fantastiskt det var. Och så vid kvällsbrisen kommer Gud gående till Adam och Eva. Och du vet ju, du som har hört mig tala förut just om det här avsnittet, där jag målar upp bilden av att Adam och Eva där i kvällningen har brett ut sin picknickfilt. De har korkat upp kaffetermosen, nybryggt kaffe och doften som kommer när man öppnar den. Och så de där nybakta kardemummabullarna och så kanske något annat litet gott där, så sitter de på sin picknickfilt. Och så kommer Gud gåendes och slår sig ner på den här lilla picknickfilten tillsammans med Adam och Eva. Och så frågar han: hur har ni haft det idag? Och så får Adam och Eva börja samtala med Gud, ansikte mot ansikte. Så föreställer jag mig Edens lustgård som vi läser om i början av Bibeln. Fullkomlig harmoni. Och inte minst människan, Adam och Eva och Gud, ansikte mot ansikte. Men så kom synden. Allt gick sönder. Synden reser sig som ett ogenomträngligt hinder emellan människan och Gud. Och den här omedelbara ansikte mot ansikte gemenskapen upphör. Adam och Eva förvisas ut ur paradiset. Och med syndens konsekvenser påtagligt närvarande lever människan i en direkt motsats till harmonin i Edens lustgård. Ibland hör jag människor som kritiserar Gud när man inte riktigt kan förstå eller förklara, för det är ju så vi vill göra. När man inte riktigt kan förstå och förklara hur Gud kan tillåta ondskan. Hur kan det vara ett tecken på att Gud är så kärleksfull och god som vi människor eller vi kristna kan säga? Å ena sidan så hör jag ju vad man säger och kan känna respekt för svårigheten att få ihop en sån frågeställning. Men å andra sidan så förstår jag den inte alls. Tvärtom ser jag ju att en stor och kärleksfull Gud aldrig tvingar en människa till något. Han ger oss en fri vilja och ett fritt val. Det tycker jag är kärlek. Men just i fråga om ondskan så är inte Gud släpphänt på något vis. Tvärtom, i direkt anslutning till syndafallet så deklarerar ju Gud att han ska ta itu med ondskan. Den accepterar han inte på något vis. Och så läser vi i det som man kallar för protoevangeliet, det första evangeliet, att Gud säger att ormens huvud ska krossas. Ondskans makt skall förgöras. På den punkten är Gud obeveklig. Och det tycker jag också är ett bevis på Guds kärlek. I direkt anslutning till mörkrets intrång i vår värld, i Guds skapelse, ger Gud omedelbart människan ett hopp och en framtid att se fram emot. Han förkunnar att den gemenskap som ni människor har förlorat med mig genom synden, den ska jag en dag upprätta när syndens makt ska krossas. Och det är den tråden som vi får följa genom Bibeln. Den röda tråden, Guds frälsningsplan. Jag vet inte om du har upplevt att livet kan vara som en labyrint många gånger. Massor av vägval. Och ibland kan man stå där helt förvirrad och veta varken ut eller in. Man upplever att man har irrat bort sig ungefär som Per Lagerkvists fiktiva beskrivning av Barabbas. Ni vet, han som frigavs när Jesus dömdes. Som ju bibliskt sett är en fantastiskt stark bild om frälsningen. Barabbas får i Per Lagerkvists roman vandra genom livets labyrinter och det slutar någonstans ner i katakomberna under Rom. Där, när mörkret och kylan tränger sig på Barabbas, så ropar han ut sin ångest. Hjälp mig, jag har gått vilse, jag hittar inte ut. Min vän, om du håller fast vid den tråd som löper genom Bibeln, då har du ett löfte ifrån Gud om att komma rätt. Följer vi den vägledning som Bibeln ger oss, kommer vi, trots att vi ibland är inne i de här märkliga labyrinterna som livet kan erbjuda oss, så håller vi fast vid den tråd som, om vi följer den, också för oss ut i friheten. Och så får vi påminna oss om att det finns en som har gått före och lagt ut den här tråden i våra liv. Jesus gick där för att leda oss på den rätta vägen. Samtidigt är jag den första att erkänna att det är väl många gånger man står där och kliar sig i huvudet. Och du ser ju hur tunnhårig jag är och förstår hur mycket jag har kliat mig. Och så står man där och funderar villrådig och kanske rent av förtvivlad. Och så undrar man hur i hela världen ska jag gå vidare härifrån. Så viskar den heliga ande kärleksfullt i mitt öra. Se vad du har i handen. Och så får jag titta, ja men just där ja, den röda tråden som jag kan följa. Och med Bibeln i handen får man slå upp och läsa och se vad Gud vill visa mig. Hur jag ska vandra. Hur jag ska få ögonen på den väg som han har öppnat för mig. En av evangeliets sanningar är ju just den att Jesus, han står ju inte där borta i andra änden av labyrinten dit vi inte ser på grund av alla olika språng och vägar. Hans rop skulle kunna eka än mer förvirrande om han stod där. Nej, vad som skiljer den kristna tron ifrån alla andra livsåskådningar är ju just detta som jag har rört vid tidigare i dagens gudstjänst. Han går med oss. Ebenezer, ända tills nu har Herren hjälpt. Hela vägen går han med mig. Skulle jag som barn väl ängslas då? Han som har lagt ut den här tråden för mig i mitt liv, han vet ju vad som väntar runt knuten, även om inte jag ser, vet eller förstår. Men han vet. Och så har han ju lovat genom ordet att hans ande ska vara med oss. Inte bara som någon diffus liten tanke som man skulle kunna gripa i sin förtvivlan. Utan som en levande verklighet. Gud är oss nära. Bara vi vågar lyssna och tro. Jag minns ett sånt där förunderligt tillfälle. Jag satt i trädgården där jag bodde på landet i min första pastortjänst. Min kollega som var i närmsta församlingen var på besök. Vi hade suttit där i skuggan under ett päron. Ja, ni hör hur idylliskt det är. I skuggan under ett päronträd, jag minns det som igår. Så hade vi suttit där och druckit vårt kaffe och fika tillsammans. Och så började vi be. Och när vi har bett en stund så börjar min broder att profetera över mig, min tjänst, min kallelse och mitt liv. Och det var en sån där påtaglig stund när man verkligen förstår, känner, upplever att här är det inte en människa som talar. Här är det Gud själv som talar genom sin tjänare. Lugnt och stilla. Så talar han ord ifrån Herren rakt in i mitt liv och i min situation. Och en sak av det som han bland annat sa till mig, det är att Guds ande lovade att viska orden i mitt öra när jag behövde dem. Och det där har jag många gånger haft anledning att återvända till som ett löfte som Gud själv gav mig den där sommardagen. När vägen har varit hård, när det har stormat och blåst, när solen har strålat och livet varit lite så där som det kan vara för oss alla, då har jag ibland stått där och funderat, var är du nu Gud? Vad har du nu för tilltal till mig? Och så påminner jag mig, ja men just det, han sa ju, han ska viska i mitt öra. Och så kommer den där stilla viskningen, se Daniel, vad har du i din hand? Hur är det med den röda tråden? Och så undervisar Herren, han vägleder. Och hör och häpna, han har också många gånger fått korrigera mig när jag har gått fel. Och så tar jag den här tråden och vandrar tillsammans med Herren genom Bibelns alla löften och tilltal. Jesus sa att han är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom honom. Och i början av det kapitlet, där de orden står, så finns det en text i Johannes evangeliets 14 kapitel. Och det är ord som vi ofta läser i begravningsgudstjänsten. Ord som är av tröst och uppmuntran. Där säger Jesus så här, enligt Bo Giertz översättning. Johannes 14:1. Låt ingen ängslan plåga era hjärtan. Tro på Gud. Tro också på mig. I min faders hus finns många boningar. Vore det inte så hade jag sagt er det. Nu går jag dit för att bereda rum åt er. Och när jag gått dit och berett rum skall jag komma tillbaka och ta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Och ni vet vägen som leder dit jag går. Jag tycker om de där orden. Jesus sitter och samtalar med sina lärjungar strax innan korsfästelsen. De har ingen aning om vad som ska hända. Men Jesus vet. Han är tyngd av situationen och stundens allvar. Men ändå säger han till sina lärjungar, låt ingen ängslan plåga era hjärtan. Och så vittnar Jesus för lärjungarna om hur han går före för att bereda en plats i fadershuset åt lärjungarna. Och vägen dit, säger Jesus, den känner ni nu. När ni känner mig. Och jag tror att du är bekant med fortsättningen. Jesus och lärjungarna går ut i ett semane och ber. Och sen kommer Jesus så småningom att bli tillfångatagen, dömd och dödad. Och så skriver aposteln Paulus i Kolosserbrevets andra kapitel att Jesus på korset, att Jesus avväpnade förstarna och väldigheterna. Han lät dem bli till skam inför alla när han triumferade över dem på korset. Och så märker du att vi är tillbaka dit där vi började för en stund sedan. Löftet vid syndafallet, där Gud säger att ormens huvud ska krossas. Där på korset bevisar Jesus sin kärlek till en hel mänsklighet genom att låta frälsningslöftet gå i fullbordan. Och där vill jag landa idag. I vetskapen om att Jesus, han har gått före för att bereda oss rum i den himmelska evigheten. Så att han en dag får hämta oss till den plats som han har berett åt oss. Och så är vi här idag med tråden i vår hand. Den helige andes närvaro, Bibelns undervisning. Vi kan tycka att världen är full av mörker och ondska, av hat och orättvisor, av allt det som strider emot det som vi upplever är Guds vilja. Men kom ihåg orden. Det finns en plats som är beredd åt oss. Vi är på väg dit. Vi är inte framme ännu. Och min uppmuntran till dig idag är: släpp aldrig greppet om den röda tråd som leder oss genom Bibeln. Håll fast vid den i livets labyrint. Då kommer du också fram. Minns du vad Paulus skriver i första Korintierbrevets 13 kapitel? Nu ser vi en dunkel bild i en spegel. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk. Då ska jag känna honom så helt som jag har blivit känd av honom. Vi började i Edens lustgård på picknickfilten med kaffet och det nybakta brödet. Och jag vill sluta där, fast i framtiden. För jag tror att det kommer en dag för oss då vi likt Adam och Eva ska få sitta där ansikte mot ansikte med vår skapare. På den plats som Jesus redan gått och förberett åt oss. Ansikte mot ansikte. Låt oss stå upp tillsammans.